P1, Sveriges Radio.
Alltså jag kan inte acceptera det här. Jag är ledsen, men jag kan faktiskt inte acceptera det här.
Vad är det du inte kan acceptera?
Det här är min födelsedag. Om det här är det bästa ni har kommit, så tycker jag ni lika gärna kan låta bli.
Agnes.
Du kan gå hem och ta parfymen med dig. Vi är bara kompisar på låtsas, du och jag. För att vi inte har någon annan att vara med. Så då får du och jag vara kompisar istället. Eller hur?
Det här är en av de här riktigt smärtsamma scenerna i filmen Fucking Åmål. När tonåringen Agnes sitter vid en uppdukad födelsedagsbuffé tillsammans med sin familj och väntar på att kompisarna ska komma. Och den enda som dyker upp är den andra tjejen i klassen som också är utanför. Och Agnes bara måste slänga ut henne för att på något sätt behålla sin värdighet. Två minus blir inte alltid ett plus. Och att vara ensam är inte en egenskap som gör att man självklart matchar med alla andra som är ensamma. Ensamhet är ett tillstånd man glider in och ut i. Den kan dyka upp vid brytpunkter i livet som en oväntad bieffekt. Eller så dyker den upp när man tvingas lämna gamla gemenskaper. Och när man inte hittar vägen ut ur den ofrivilliga ensamheten så kan den bli både en plåga och ett hot mot hälsan. Det finns de som är beredda att stå ut med nästan vad som helst för att tanken på att bli ensam är så skrämmande. Men vad skulle då hända om man på allvar började betrakta ensamhet som en sjukdom? Något man kan lida av, som man kan ha istället för något man är. Som depression, ätstörningar eller alkoholberoende, det är ju något man lider av och som man kan få hjälp med. Skulle man kunna få umgänge på recept utskrivet på vårdcentralen? Ja, i Storbritannien så finns det faktiskt.
I've been shocked and indeed humbled by some of the personal stories I've heard about the negative impact loneliness has on people's health. And by learning just how widespread the loneliness problem is.
Tracy Crouch heter världens första ensamhetsminister. Hennes uppdrag är att göra något åt att var tredje britt känner sig ensam ofta eller väldigt ofta. Planen är där att alla husläkare inom de närmsta åren ska kunna skriva ut socialt umgänge på recept till patienter som lider av social isolering eller ensamhet. Kan det vara något för oss att pröva också här i Sverige? Eller vilka andra sätt skulle fungera för att hjälpa människor att bryta ofrivillig ensamhet? Det är frågor vi ska prata om i dagens Kropp och själ med rubriken Bota ensamhet. Välkommen att lyssna. Jag heter Ulrika Hjalmarsson-Neideman och du når oss på kropp@sverigesradio.se.
Jag scrollar genom de olika kompisapparna och forumen på nätet. Appen för dig som vill hitta nya vänner. Träffa en kompis du vill umgås med. Sök efter likasinnade. Häng med på en aktivitet. Passa på att hitta en ny härlig vän till hösten. Sveper mellan profilerna. Potentiella framtida vänner. Anna, 30, vill ses för djupa konversationer och middag med tjejerna.
Hej, Anna.
Någon annan skriver i en grupp. Vill hitta någon att prata med. Det formligen svämmar över av kontaktsökande där ute. Unga som gamla. Vi törstar efter närhet. Viljan att hitta sammanhang, nära relationer, vänner är stark. Livsavgörande. Men ändå tycker 4 av 10 svenskar att de lever i ofrivillig ensamhet. Och nästan 300 000 beräknas vara socialt isolerade i Sverige. En ensamhet som kan leda till depression, hjärt- och kärlsjukdomar, för tidig död. Tipsen för att bryta den ofrivilliga ensamheten radar också upp sig där på skärmen. Gå på en kompisdejt, delta i en aktivitet, hälsa på någon i mataffären, gå ut på krogen själv, gå med i en Facebookgrupp, sök hjälp. Jag ringer upp Jakob Wennerlund för att be om råd. Jakob driver ett företag som jobbar med social träning och personlig utveckling. Hit kommer många som känner sig ensamma.
Ja, alltså först och främst tittar vi på din situation. Hur ser det ut just nu? Vad gör de dagarna? Vad träffar du människor? Vad har du för sociala interaktioner i din vardag nu i tiden? Och vad skulle du vilja uppnå?
Jakob pratar om att den måste våga bryta barriärer, våga ta kontakt, säga någonting. Försöka komma vidare bakom faktan för att lära känna andra. Faktan som är till exempel vad en person jobbar med. För att komma vidare så måste man fråga, varför jobbar personen med det här? Skapa djupare kontakt.
Det är då vi kan skapa den här djupare connection eller tillhörigheten så att säga. Där du inte bara stannar på det här planet av känna hur läget, jo det är bra, tack själv.
Jakob har själv erfarenhet av ofrivillig ensamhet. Men han tog sig ur genom träning och det är det som fått honom att vilja hjälpa andra i samma situation.
Redan på gymnasiet så hade jag ganska lågt självförtroende och kände mycket social ångest. Sociala var väldigt jobbigt för mig. Så.
Hur tog du dig ur det då?
Jag liksom utmanade mig själv och exponerade mig själv socialt. Jag började tänka annorlunda, jag jobbade upp min självkänsla och mitt självförtroende.
Jakob använder sig av olika metoder från bland annat KBT. Till exempel exponering, som går ut på att utsätta sig för läskiga sociala situationer.
Det vill säga att du kommer aldrig att bli mer socialt självsäker genom att sitta hemma eller att isolera dig. Utan du måste helt enkelt ut och interagera, du måste ta chans och du måste... Ja, men exponera dig, precis som det låter.
Jakob säger att man kan skriva en lista mellan 1 och 10 med olika sociala situationer som skrämmer en. På plats 10 sätter man det som verkligen skrämmer en. Till exempel prata inför en större grupp eller knyta djupare vänskap. Längre upp på listan hamnar det som inte känns lika jobbigt. Ett samtal, hälsa på en främling.
Och sen sakta men säkert så kan du jobba dig upp av den här skalan och... Ju mer du gör detta, desto mer bekvämt blir det för dig i de här sociala situationerna.
Det låter enkelt när han säger det. Men det är det inte. Jakob menar att mycket handlar om det sociala självförtroendet. Hur man ser på sig själv. Att vi begränsar oss själva genom att tänka att vi inte vet vad vi ska säga. Eller ifrågasätta om det är okej att ta kontakt. Han föreslår att man kan träna på sociala situationer genom rollspel. Att det går att öva upp sina sociala förmågor. Lite som att gå till gymmet.
Precis som om du tränar eller går till gymmet och tränar dina muskler så kan du även träna och på det sociala som sagt och bli bättre på både hur du tänker kring det, hur du känner inombords och också det socialt praktiska så att säga. Ju mer du gör någonting, desto bättre blir det helt enkelt. Och likadant är det också med social.
Kanske ger träning färdighet. Men nog tränas det där ute. På bussen, i lunchrummet, i grupper för ensamma, hos psykologer, på drejkurser, speeddating, i bokcirklar. I stan, på landet, den ofrivilliga ensamheten är överallt. Det är så att jag undrar om det inte sitter djupare än i min egen sociala förmåga. Djupare i samhället.
Hej!
Ja, telefonen du.
Sara.
En regnig höstdag kliver Kerstin Tellander in på mitt kontor. Hon kämpar för att stoppa den ofrivilliga ensamheten i samhället. Och själv har hon också erfarenhet av ensamhet.
Det är en väldigt... otrevlig känsla att känna sig ensam och utstött. Man känner sig utstött från gemenskapen och oälskad och det blir som en stor fara för kroppen och hjärnan.
Efter flera år, via sitt musikintresse, hittar hon till slut ett sammanhang och börjar ta sig ur ensamheten. Hon känner sig inspirerad av insikten att det går att bryta ensamhet, att bygga självförtroendet igen. Och när hon en dag för 2 år sedan hör på nyheterna om att Storbritannien skaffat en ensamhetsminister spetsar hon öronen.
The British Prime Minister appointed a minister of loneliness today.
Man har ju tagit det på stort allvar och betraktat det som det stora folkhälsoproblemet som det är.
Kerstin berättar att man i Storbritannien tagit fram en nationell strategi mot ensamhet. Strategin ska genomsyra alla politiska beslut och innebära att alla samhällets sektorer ska jobba för att minska ensamheten.
Man har insett att det är inte någon aktör som kan göra det här själv. Utan det handlar liksom om hur vi bygger våra samhällen och utformar städer och kollektivtrafik och hur vi bygger städer så att det ska finnas mötesplatser och grönområden. Och sen att både vård och omsorg, socialtjänst ska arbeta och försöka hjälpa till att upptäcka personer som lider av ensamhet.
Kerstin ger exempel. I Storbritannien skriver läkare ut sociala aktiviteter på recept. Och i vissa kommuner har de som jobbar i yrken där man träffar mycket folk, som till exempel frisörer och kafébiträden, fått i uppdrag att ge tips när de träffar på personer som verkar lida av ensamhet.
Man behöver någon som peppar en och säger att man är bra och ja, någon som kan ge en den tryggheten och tron på sig själv.
Men är det någonting du tycker att vi borde ta efter här i Sverige?
Ja, jag tycker absolut att vi ska ha en strategi mot ensamhet, både på lokal och nationell nivå. Och därför att det är en förbisedd folkhälsofråga. Det är väldigt många som lider av det och det finns inget forum att prata om det och det är väldigt tabubelagt.
Och det viktigaste som den nationella strategin mot ensamhet gör, tycker Kerstin, är att den för in ofrivillig ensamhet på agendan. Att vi börjar prata om det.
Det första är att man måste våga benämna det och våga prata om det. Och då måste det finnas personer som lyssnar och som är insatta i hur det påverkar hälsan. Hur negativt det påverkar hälsan faktiskt. Som kan hjälpa en och lotsa en rätt.
I våras startade Kerstin nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet. Som ska jobba för att lyfta problematiken i Sverige. Hon vill se ett större ansvar på det samhälleliga planet. Att fler resurser sätts in. Att politiker lyfter frågan.
Ja, jag har engagerat mig i det här för att jag själv har erfarit hur det är att känna sig ensam och lida av det och känt av vilken ohälsa det kan ge. Och nu har jag sett och läst att det finns lösningar. Och då vill jag jobba för det framöver. För det är ju det är inget omöjligt problem att lösa.
Och det var Sara Olsson som hade gjort det här reportaget. Välkommen Anna Bennick, psykolog och författare till boken Att vinna över ensamheten.
Hej, god morgon.
Du vill ta ett nytt grepp på ensamheten. Varför det?
Jo, därför att jag tycker att den ensamhet som är skadlig, det vill säga långvarig ensamhet, ensamhet som vi inte önskar men inte kan välja bort, den behöver tas på allvar och beaktas i lika hög grad som andra hälsorisker som vi idag erkänner mer, screenar för, behandlar. Ofrivillig ensamhet är ju lika farlig för vår hälsa som att röka, att vara skadligt överviktig, att stressa, sova riktigt dåligt, vara stillasittande. Och ändå så är det idag inte alls lika självklart att vi frågar till exempel efter socialt nätverk som efter de andra hälsofrågorna, kost, motion och alkohol och tobak och stress och sömn.
Skulle man betrakta, tycker att vi ska betrakta ofrivillig ensamhet som en sjukdom?
Inte nödvändigtvis. Att röka är ju inte en sjukdom, men det ger väldigt negativa hälsorisker. Det är jättefarligt och man dör, i alla fall har man ökad risk att dö för tidigt av att röka. Och detsamma gäller ofrivillig ensamhet. Så att hur vi ska benämna det, det tycker inte jag är lika viktigt egentligen som att faktiskt lyfta det på folkhälsokartan och erkänna det som en viktig hälsofråga. När man vänder på myntet så handlar det ju om att vara i gemenskap, att tillhöra någon liten grupp, att känna sig omtyckt och respekterad och uppskattad och så vidare. Och det där behöver alla människor ha, annars blir vi till slut sjuka.
Men det här, vad tänker du om det här brittiska då, sättet att skriva ut socialt umgänge på recept?
En jättebra sak. Och Storbritannien har ju gjort massor med bra saker och dessutom mätt och gjort studier på det som de har gjort med väldigt goda resultat i flera städer i Storbritannien. Och när man tar ett allvar på på någonting sånt här på allvar, då får du ju en annan tyngd och då får man andra effekter. Och att skriva ut social aktivitet på recept är ju en sån sak. Vi tyckte ju det var jättekonstigt att skriva ut fysisk aktivitet, alltså motion på recept tidigare. Och idag är det inte särskilt konstigt eftersom vi vet vilka goda hälsoeffekter det har och hur viktigt det är för oss. Och att det faktiskt kan ersätta till exempel antidepressiv medicinering för vissa tillstånd. Och detsamma gäller ju social aktivitet.
Mm. Men du, är det verkligen en uppgift för husläkaren då? Man kan tänka sig att det kanske inte behövs medicinutbildning för att kunna...
Nej, precis. Men å andra sidan, var ska vi vända oss? Våra vårdcentraler är liksom den första instansen som vi vänder oss till när vi inte mår bra. Där måste ju också en ensamhetsproblematik få plats. Och jag kan förstå att det känns lite provocerande och kanske till och med okunnigt när jag vitt och brett säger, men gå till doktorn, både för den ensamma individen. Vadå, ska jag gå dit och säga hej, jag har inga kompisar? Det kan man ju inte göra på vårdcentralen. Och även för våra hårt pressade allmänläkare som har en kvart i sitt förfogande för, och väldigt många patienter och liksom, tid att ta blodsocker ännu mer än att screena för ensamhet. Men någonstans så måste vi ju också börja göra förändringar. Och när det kommer flera frågor in till vårdcentralen som handlar om det här, så kommer också efterfrågan att justeras. Alltså att vi behöver ju någon form av annan typ av hjälp, behandling, remissinstanser kanske. Vi skickar ju stressade personer, får remisser till stressmottagningar och sömninstitut och affektiva team har vi och så. Men var ska vi skicka de som är ensamma? Och när det är lika viktigt och allvarligt problem så blir det blir skevt och det måste vi förstås göra någonting åt.
Vi har ju, kan ta frågan den läkare som vi har här i studion, förvisso inte från vårdcentralen men ändå, Peter Strang, professor i palliativ medicin Karolinska institutet. Du har också skrivit en bok om ensamhet redan för några år sedan och tog upp just hälsoaspekterna. Vad gör det med en människa att utsättas för ofrivillig ensamhet?
Alltså rent medicinskt gör det jättemycket. Och det är någonting som vi inte har trott på riktigt inom sjukvården. Utan ofta har man haft känslan av att det är tråkigt att man inte har vänner. Det är tråkigt att man inte har liksom gemenskap. Men vi har inte liksom förstått att det här är ganska viktigt för en stor del av hälsan.
Man har tänkt att det bara hade med livskvaliteten och sånt där att göra.
Ja, just det, precis. Men,
och hur påverkas hälsan?
Ja, väldigt mycket. Det är framförallt stor risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Och det här har egentligen en väldigt logisk förklaring. För att om man tänker på människans utveckling, om vi går bakåt...
Savannen,
100 000 år bakåt. Då var det så att människans hot, alla hot var fysiska hot. Risken att bli dödad av ett lejon eller av fiender. Och då är det ju så att man har ju ingen chans mot ett lejon. Man är ganska svag, man är ganska långsam. Men när man lärde sig gemenskap att hålla ihop i grupp blev man ju stark. För 20 män med stenar och käppar, de klarade av det. Och det innebar att det här blev en framgångsfaktor. Och då är ju gärna så att om människans liv är hotat, då skapar man framförallt varningssystem, men också belöningssystem. Och det är ju varningssystemet som egentligen är grunden för de här fysiska sjukdomarna. För att om du då gick från den här lilla byn där du var skyddad, för att det var skönt att få lite egen tid i alla fall. Först kändes det bra. Men när du hade gått en liten bit till, då kände du att nu är du i fara. Nu är du i fysisk fara. Du ser att det prasslar någonstans där, det kanske är ett lejon. Du börjar bli stressad. Stresshormoner frisätts, du får blodkärlssammandragning, stressen övergår i oron i rädsla och småningom blir det en kraftig obehagskänsla som driver dig tillbaka till gruppen, vilket ju har varit väldigt, väldigt bra historiskt sett. Men att problemet idag det är att vi är i en ny värld, väldigt liten risk att vi blir dödade av lejon, men vi har gamla gener. Och det betyder att fortfarande så tror hjärnan att när vi är ofrivilligt ensamma så är vi i livsfara. Vilket gör att hjärnan ser till att kroppen frisätter stresshormoner, vi får blodkärlsammandragning, det är låga nivåer men ganska lång tid. Och då är det ju ganska logiskt att under lång tid stresshormoner, blodkärlsammandragning, då blir det hjärt- och kärlsjukdom. Då blir det hjärtinfarkter, då blir det stroke. Så att det är en ganska logisk förklaring.
Men så att egentligen så håller vi på och söker oss tillbaka till flocken.
Vi gör ju det. Vi gör ju det, och där har vi inte kopplat om, därför att det har varit viktigt fram tills nu, så att det där har inte liksom hjärnan hunnit koppla om. Så hjärnan har ju både varningssystem, stresssystemet, smärtsystemet, också ett viktigt varningssystem, men också belöningssystem. Och det är ju hjärnan också väldigt bra på, det vill säga, gör vi någonting som gynnar människans fortlevnad så får vi en kraftig belöning. Och det betyder att all typ som handlar om gemenskap, vänskap, kärlek får kraftig belöning.
Mm. Vad tänker du om det här? Tycker du att man skulle tjäna någonting på att försöka se ensamhet på ett nytt sätt? Som en diagnos eller som en sjukdom eller någonting sånt där?
Jag tycker i alla fall att man måste få medvetenheten, för att om man enbart tänker på smärtan, så vi vet från studier, och det här är välgjorda studier där man har gjort hjärnröntgen med magnetröntgen, där ser vi att när man är ofrivilligt ensam blir hjärnans smärtsystem väldigt aktivt. Man har alltså mera ont. Och när vi då vet att den vanligaste enskilda orsaken till att man kontaktar sjukvård, det är smärta. Då är det ju viktigt att sjukvården känner till att en viktig orsak till att man känner mera smärta i kroppen, det är att man är ofrivilligt ensam. Det vill säga, det är inte enbart frågan om att hitta rätt typ av läkemedel, utan det är kropp och själ verkligen. Mm. Och det här nya synsättet, det behöver komma in.
Men ibland kan det väl vara så också att man blir mer ensam för att man har ont och inte kan ta sig ut och orka med på samma sätt. Det blir en ond cirkel där.
Absolut.
Mm. Vilken sorts gemenskap eller liksom är minimum då som vi behöver för att fungera? Vad behöver vi för sorts?
Ja, vi behöver inte 430 kompisar på Facebook för att må bra, utan
det räcker med 240.
Gränsen går vid ungefär 94. Nej, så är det ju inte. Vi behöver inte egentligen ha ett särskilt stort nätverk, utan det räcker att vi har några stycken som vi kan identifiera oss med, känna oss trygga med och känna att det här, det är min grupp, eller det här är de som är mitt lilla gäng på något sätt. Så att ha stora nätverk som idag är ganska, vi kan se hur många kompisar vi har i olika sociala medier, och vi kan också följa och jämföra oss väldigt mycket. Det där skapar ju i sig en stress, och det kan vara ganska bra att veta att det räcker att man har ett par stycken nära vänner. Jag tror att det är viktigt dock att man har någon eller ett par stycken som man uppfattar som en nära vän, alltså där man kan vara förtrolig, där man känner sig trygg, man vet att vad som än händer så kommer de här finnas, och jag kan vara både fin och ful och ändå inte bli lämnad. Och sen är också socialt nätverk ett vidare begrepp, är faktiskt också viktigt för hälsan, men det är inte lika svårt för de flesta.
Men, för man kan ju känna sig ensam även om man har några nära vänner eller familjer eller så här.
Absolut, ja. Och det som egentligen är avgörande när det gäller hälsan, det är liksom upplevd ensamhet. Det innebär att man kan ha många vänner, men man känner att jag känner mig ändå ganska ensam. Då får man en negativ hälsoeffekt. Man kan ha ett ganska litet behov av att man har ett litet behov av vänskap, och man får det. Då är man ju skyddad. Så att det som är avgörande, det är upplevelsen. Om man upplever att man vill ha mera gemenskap men inte får det, eller känslan av att jag är helt nöjd, då är man ju liksom i skydd, kan man säga.
Men det är ju väldigt tabu att prata om ensamheten då, för när man gör, det finns ju massa olika undersökningar på det här. Det finns en stor brittisk undersökning som visar att unga människor är de som är mest ensamma. Det blir man ju kanske lite förvånad över, eftersom man ofta pratar om äldre personer som ensamma.
Ja, precis.
Hur ska man tolka det?
Ja, men jag tror att det är precis det som Peter sa alldeles nyss, att det handlar om upplevelsen av ensamhet. Därför att i de här studierna så kan man se att äldre personer träffar färre personer över en viss tid än vad unga gör på gruppnivå. Och ändå så rapporterar unga personer, 16-24 år är en grupp som man har tittat på en hel del, rapporterar upplevd ensamhet. Och då kan det vara precis det där som du, Peter, pratar om, den här upplevelsen av att vara ensam. Och jag tror att en del av den ensamhet som rapporteras i de här studierna är också en naturlig existentiell ensamhet som vi alla går igenom, och som man inte behöver göra en särskilt stor affär av, mer än att försöka bara prata om det mer för att minska ensamheten, och också att hjälpa unga människor att våga vända sig till någon som man litar på när man känner så här. Därför att när vi är unga så gör vi saker ganska mycket för första gången. Vi har en konstig kropp som ska reagera och utvecklas, och det känns skrämmande, och det har man inte lust att visa upp. Och man kan, det här hjärtat som är krossat för första gången, upplevelsen när man är 16 eller 15, är ju att det är ingen annan som har känt så här förut och det här kommer aldrig gå över och det här är jättekonstigt. Och så har man svårt att sätta ord på det och prata om det. Så att ensamhet upplever vi ju, existentiell ensamhet upplever vi ju flera gånger genom livet.
Mm.
Och det är ju ingenting som vi ska skriva något recept på, utan där behöver vi bara några omkring oss som kan hjälpa oss då.
Du, Peter, träffar ju människor som är precis i andra änden, som är, ligger inför döden.
Absolut.
I vissa fall. Ett jobb som cancerläkare.
Ja.
Är ensamheten stor där, skulle du säga?
Jag skulle säga både och. Det som händer rent alltså socialt, det är ju att folk alltså kraftsamlar. Så att ofta blir det att man får mera kontakt med sina barn och barnbarn. Man får mera kontakt med vännerna, för de vill ställa upp. Så att den biten blir egentligen starkare. Men den existentiella ensamheten, den blir också starkare. Därför att det är en skillnad att känna att man är sjuk mot att man är frisk. Och den känslan har jag pratat med många patienter om, att jag är jätteglad för min familj, de stöttar mig, men de är friska. De kan inte förstå hur jag har det. För det är jag som är sjuk, det är jag som snart ska dö. Och det kan inte dela med dem, för de kan inte förstå det. Det är som en glasmur mellan. Jag kan se den friska världen, men jag kan inte nå dem. Men jag är ändå tacksam att de stöttar mig. Så att det är ju bra, men det kommer inte att räcka fullt ut. För den existentiella ensamheten, det är ju av en helt annan valör. Som alla människor har då och då, när någonting händer.
Precis, och den är svårare att bota med.
Den är svårare.
Omgänger på recept.
Mm. Det gör ju det är viktigt i alla fall. För det gör att det blir uthärdligt. Det blir uthärdligt, men det kommer inte att lyftas bort. Det är ett hjälp att liksom klara av det. Så att man kan klara vardagen.
Mm. Det säger Peter Strang, läkare. Här finns också Anna Bennick som är psykolog. Ofrivillig ensamhet kan ju se ut på så många olika sätt. Det är inte alltid lätt att upptäcka den utifrån. Särskilt när man befinner sig mitt i livet och förväntas ha fullt upp hela tiden. Då kan det vara svårt att erkänna för andra att fritiden är väldigt ensam. Nu ska vi höra fyra olika människors erfarenhet av ensamhet.
Ibland känns den lite som en tomhet på något vis. Den där ensamheten leder kanske lite till att jag på något vis känner att jag lever inte riktigt livet. Utan jag sitter egentligen på ställe och bara överväger allt som har gått fel eller kan gå fel.
Jenny, 25 år, är i Australien, där hon just nu jobbar som au pair. Hon berättar att hon ofta känt sig ensam genom livet.
Jag tror en stor del handlar om mobbningen som skedde både i slutet på lågstadiet och sen hela högstadiet och början på gymnasiet. Och jag tror, eftersom det är en tid i en ung människas liv som liksom formar ungdomen ganska mycket också, så den här mobbningen i sig ledde kanske lite till det att jag kände mig ensam och oduglig kanske direkt. Värst är det kanske oftast på kvällen, om inte man har någonting att göra. Att man sitter hemma och bara kanske överväger livet. Så då blir känslan av den här otillräckligheten och ensamheten ganska överväldigande.
Hur hanterar du den känslan då?
Nå, i och med den här ångesten och depressionen som jag har pågående, så har jag lärt mig att liksom andas och försöka göra mitt yttersta för att inte dra mig ur situationer, utan lära mig handskas med känslorna. Istället för att liksom låsa in mig, så försöka diskutera med vem som helst, må det vara föräldrar, syskon, någon kompis, ens avlägsen, men att få kontakt med människor överlag. För tillfället mår jag jättebra, så jag ser hoppfullt på framtiden. Men ska vi säga att ännu för några veckor sedan så kändes allt ganska dystert. Jag hade känslan av att jag inte riktigt liksom når upp till någonting. Jag har liksom någon form av mål och vart jag vill sträva, men det kändes liksom som att jag inte kommer att nå de där målen, för jag har ingen kanske som stöttar mig. Kändes det som. Men jag är rädd för att den ska komma tillbaka, men för tillfället är den i alla fall inte lika stark som den var.
Ja, det är ju någon slags tomrum som uppstår då, liksom något vakuum. Liksom. Jag har ju haft väldigt mycket umgänge tycker jag genom livet, beroende på att jag är väldigt social då. Men det har liksom inte hjälpt på något vis. Man skulle kunna snudda det i någon typ av depression. Liksom. Det kan bli liksom att jag kan fastna i att inte ta några initiativ utan lite handlingsförlamning kan uppstå i det här läget. Liksom. Det är inte så mycket som är kul liksom, att göra.
Lennart, 71. Han har levt ett långt liv med mycket vänner och umgänge. Men så började vännerna falla bort och han hamnade i något som han själv beskriver som en svacka. Men så en dag såg han en annons för en viss grupp som skulle bli starten på något nytt.
De kallar det för anonyma ensamma, där man träffas då och kanske berättar om sitt liv och var man står någonstans och hur man ser framtiden an och så vidare. Och jag var väldigt tveksam, det ska jag säga. Jag hade förutfattade meningar och tänkt att det här är väl kanske folk som har hamnat väldigt utanför de sociala sammanhangen då. Men jag tog mig i kragen i alla fall och gick dit. Och då var jag väldigt positivt överraskad. Mina förutfattade meningar kom på skam helt enkelt. För det var ju helt vanliga människor, men som av olika anledningar hade hamnat lite i den här känslan av att de är ensamma eller övergivna.
Efter mötet med gruppen som kallas Anonyma ensamma såg Lennart en annan annons om en bokklubb. Och genom både bokklubben och Anonyma ensamma har han tagit sig ur ensamheten.
Ja, just nu så tycker jag väl att jag inte... Ja, nu är jag väl mera på toppen än i en dalgång, så att säga. Va? Det som möjligtvis kan få mig att tänka ibland, det är ju jag är inte purung längre. Va? Så att, det är det här liksom, om den dagen det blir svårt att ta mig ut, så att säga. Va? För det skulle jag vilja säga till alla människor, att vad du än gör, se till om du känner det minsta ensam eller dragning åt depression, gå ut. Va? Alltid händer det något om du går utanför dörren. Va? Du stöter på någon eller någon står med en karta och undrar var är jag någonstans, och då ber du att få hjälpa till eller så. Va? Det är små grejer, tycker jag. Det behöver inte vara massa evenemang och upplevelsebaserat allting och tjo och hejsan, utan de här små grejerna tycker jag att man ska se. Jag tycker att jag ser dem. Va?
Jag tycker att det är ett intressant fenomen att vi har målat upp en social norm eller karta som ska se ut på ett visst sätt. Och passar man inte in i den, så vet man inte riktigt hur man ska, liksom, man ska hantera den personen.
Maria är 46 år och blev för några år sedan ensamstående med sitt barn. Hon har vänner, men hon saknar det mer vardagliga, småskaliga umgänget.
Men jag tror att det är bara normen som styr. De säger att ska man bjuda hem några på middag, så bjuder man hem ett par. Jag tror att det bara blir så. Och då är det klart att man kan känna sig lite undanskuffad ibland. Då blir man liksom utlämnad till antingen tjejmiddagar eller större tillställningar, typ 40-50-årsfester, nyårsfester. Så de är ju jättetrevliga i sig, men de är ju inte lika händigt lika ofta. Folk fyller inte fullt lika ofta, och det är bara nyårsafton en gång om året och så där. Man kan konstatera ibland att när man är ensamstående med lite mindre barn, så är enda skillnaden mellan en tisdag kväll framför Bolibompa och en fredag kväll är att man tillåter sig att upp ett glas vin på fredag kväll. Så där. Sen ska man väl vara ärlig och säga att det beror ju också själv på vad man själv bjuder in till och sådär. Men jag skulle säga att det har försvunnit.
Ja, det känns skambelagt. Jag kan inte rätt säga på fingret på vad det är man skäms för, men det känns som det är något man borde hålla hemligt. Och det är ju, eller liksom att man är lite orolig, folk ska reagera.
Det här är Viktor. Han är i 30-årsåldern och lärare på en gymnasieskola. Han har upplevt känslan av ensamhet sedan tidiga 20-årsåldern.
För när man väl säger det till en del, vissa blir liksom, de blir ställda. Eller liksom för det märks att man inte talar om det. Liksom, vad ska man säga när någon kommer och berätta att nej, men alltså, jag hade en dålig helg, jag känner mig jätteensam i lördags. Liksom. Det känns periodvis tungt att, liksom, att det känns som det här är utanför en kontroll och kunna hantera det här. Så på ett sätt så känns framtiden nästan värre än nuet. Att det är, någon måste tänker man ju liksom, ska, hur länge ska det vara så här? Hur länge ska man liksom, när förändras det? Liksom, hur ska man kunna uppnå någon förändring?
Han vet att han vill känna närhet och intimitet. Men exakt vad han är ute efter vet han inte.
Jag har inte någon exakt mall för vad det är jag söker. Det är liksom, hur ska man beskriva ett icke-existerande, alltså ett hål. Det, är liksom, det går inte riktigt att känna av formen och vad det egentligen är som saknas än att, en, annat än att det saknas. Så det är lockande att tänka att det som man söker är liksom en tvåsamhetsrelation och man ska börja familjespåret och hitan och dit. Men jag är inte alls säker på att det är. Det känns... Alltså det är bara en känsla som man vill bort från. Och det känns som den givna vägen skulle vara någon typ av trygg tvåsamhetsrelation, romantisk. Det känns som bara den givnaste vägen. Men inte på något sätt som den enda.
Reporter här var Alice Löv. Och just den här starka föreställningen om hur vi ska leva ihop, att vi ska vara i par, som vi hörde här i de sista rösterna här, som brukar kallas för tvåsamhetsnormen på forskarspråk. Den ska vi prata mer om nu med Lissa Nordin som är socialantropolog. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack.
I början av 2000-talet så studerade du en grupp män i glesbygd som mot sin vilja hamnat utanför tvåsamheten. Vad var det de sökte i parrelationen?
Ja, bara med lite kort ska säga någonting vad en antropolog studerar. Handlar det om det sätt som människor socialt och kulturellt organiserar sina samhällen. Det står ju oftast i, alltså, historiskt varierande och det finns många olika sätt kulturer över hur man organiserar samhällen. Det står oftast i relation till någon form av social ordning eller social norm. Och i det här fallet med de män jag följde så var det alldeles oavsett, vill jag ju faktiskt säga, att det givetvis också fanns en längtan efter närhet och kroppslig intimitet och så. Men den stora frågan om deras ensamhet var ju frånvaron och tvåsamhet. Därför att det var i de här små samhällena där de här männen bodde och där jag vistades så är tvåsamhetsnormen så kanske ännu tydligare och starkare eftersom det inte finns så många andra sociala sammanhang. Så parigheten blir så att säga den allt överordnade normen. Alldeles oavsett att de här männen givetvis också hade vänner och de var med i aktielaget eller hade en gammal mamma de tyckte om och så vidare.
Mm,
så
men en stor del av gemenskapen byggs kring familj och tvåsamhet.
Ja, det gör ju det. Det är liksom det är så som det organiseras. Och den normen står så att säga också... För att en annan del aspekt av den här boken handlar ju också om skillnad mellan stad och land. Eller föreställningarna om stad och land. Och kanske en urban norm om hur man ska leva livet och hur kärleken ska begås och hur man ska träffa någon och så vidare.
Mm. Förr kallades ju de här lite föraktfullt för gammpojkar som blev kvar på gården och aldrig gifte sig och kom sig iväg på något sätt. Ja. Finns det där den där attityden kvar även idag?
Alltså det finns ju, det har funnits, inte bara i Sverige utan även i många andra länder, så har det alltid funnits en specifik, ska vi säga, problematik kopplat till ensamma män. Det är givetvis har att göra med hur vi ser på både på det genus, hur vi konstruerar och tänker oss vad manlighet är, men också sexualitet, för det kopplas väldigt ofta samman med sexualitet. Och ensamma män, för det första, om man tänker sig liksom hur våra föreställningar om män och känslor, så föreställer vi till exempel att män i väldigt högre grad än kvinnor har mindre sociala kontakter, inte liksom klarar av sociala relationer, inte kan prata om känslor och så vidare. Det är det ena. Så att de blir mer ensamma, det är vår föreställning. Och en ganska livaktig stereotyp skulle jag vilja säga. Det andra är att det också får konsekvenser för samhället utanför. Alltså den ödeläggande ensamhet som tänks drabbas just män. Den får också konsekvenser för samhället i det att ensamma män, ja då dricker de och då blir det våld. Kanske de, eftersom de också den här föreställningen om manlig sexualitet som någon slags obedd kraft som måste få utlopp. Ja då blir det våldtäkter och så vidare. Så att det är liksom en dubbelsyn och den här väldigt... Alltså en ganska seglivad föreställning.
Mm.
Den finns ju också kring, alltså det finns, ska vi säga, lokala varianter av det. Och en norrländsk stereotyp, den är specifikt norrländsk stereotyp, är gammpojken. Och det hörs redan i namnet vad det är en gammal pojke. Alltså han har inte uppnått, han har inte liksom gått ifrån det här barnastadiet, ja, man kan, även om man är 70 år och inte har gift sig så att säga då, eller varit tillsammans med en kvinna, så går man inte från liksom det här barnastadiet till att bli en fullmogen
en riktig man.
Riktig man.
Men du följde också med några av de här männen som for till Ryssland för att försöka hitta en partner, en kvinna att leva med. Vilka reaktioner fick de på det?
Ja, där fanns ju väldigt mycket just det här kopplingarna mellan ensamhet, alltså socialt liksom loser i någon mening, att man inte var, alltså den kopplingen också med den här idén och föreställningen om liksom sexualitet. Men det absolut viktigaste tror jag är den här synen på att så att säga hitta någon, åka och hitta någon på platser i Ryssland i det här fallet. Då. Det var ju också att det är liksom inte, det är inte så kärlek ska begås. Alltså, det är inte så man ska bli kär eller träffa en partner. Utan den bryter på så många sätt emot liksom det rätta sättet att träffa någon.
Mm.
Så att
på något vis så blir det inte rätt hur man gör de här.
Nej, precis. Mm. Vad jag än gör blir det fel, som var det många som
ja,
sa.
Precis. Mm. Vad säger ni andra? Anna, Bennick, ensamhet är ofta en följd också när man skiljer sig och hamnar utanför på gemenskapen, även de som har varit där, så att säga.
Ja, absolut. Så är det ju. Skilsmässa är ju, kan man se, en riskfaktor till ökad ensamhet. Och det tycker jag också att Maria, som vi hörde här tidigare i reportaget...
Som var ensamstående
mamma. Precis, ensamstående mamman där. Att hon pratade just om de här normerna. Och då var det en person som man kan höra ändå hade ett nätverk. Och det blir ju förstås ännu mer riskabelt om man inte har så stort nätverk. Och jag har sett att när många går isär, så kan man se att den ena parten kanske har haft huvudsakligt ansvar för att upprätthålla sociala kontakter, och det kan göra att den andra personen, det märks inte så mycket när man är tillsammans, för vi har olika ansvarsområden och gör olika saker, men när man sen går isär så blir det uppenbart och tydligt.
Lisa, bara en sak, du har också sagt att romantiken var väldigt levande bland de här männen.
Ja alltså, och det... De var väldigt romantiska, och jag menar, det behöver ju inte jag låta så förvånad över om det inte är så att det också säger någonting om hur säger jag, insocialiserad jag är i bilden av liksom vad så att säga är vem som kan uttrycka romantisk kärlek eller får uttrycka romantisk kärlek. Därför att det uppfattade jag alltså det var en otrolig, kan vi säga, romantisk bild man hade av
vad kärleken skulle ge.
Ja, vad kärlek skulle ge, och snarare också vad man skulle bli genom den. Där, för att då skulle man genom kärlek så skulle man liksom äntligen få bli den man var innerst inne på något sätt. Då.
Mm. Om vi då, eftersom vi pratar om ofrivillig ensamhet här idag, om vi då ska försöka bryta den här trenden eller göra någonting åt det här, hur ska det gå till? Vad säger du, Peter Strang?
Ja, det är en jättesvår fråga. Men att
ja,
jag tror
det är 10 000 kronors fråga.
Det är 10 000 kronors fråga. Jag tror att man måste också prata om vilken nivå man pratar om. För att när det gäller gemenskap så brukar man rent forskningsmässigt prata om att man har tre nivåer. Och jag skulle nästan vilja prata om fyra. den högsta nivån så att säga, den som är liksom tydligast på något sätt, det är ju när man är par. Alltså ren liksom kärleksrelation. Ja. Kärlek och barnen, det är liksom en slags kärleksrelation och ganska fysisk. Tvåan, det är vänner, alltså de som är vänner som man kan lita på, så att om någonting händer vet man att de hjälper mig, de handlar mat, de gör någonting och de kommer hit. De är liksom har vänskapsband. Och det är ofta viktigare för kvinnor än för män. Och sedan tredje nivån har vi gruppen, alltså att man är med i en förening, att man är med i kyrkan, att man är med i byn, någonting sånt här. Och det är ofta mera viktigt för män när man gör studier. Och fjärde nivån, det är ju nätet. Där har vi också vänskap, men det är en annan typ av vänskap. Och det kan vara bra som komplement. Det kan vara bra när annat fungerar. Men har man enbart den, då är det ju ganska problematiskt. Men att jag tror ur sjukvårdssynpunkt så är det viktigt att vi pratar om att man har tre nivåer. Så det som man kan göra som coach där, det är just att man kan tipsa om att här finns bra körer för dig som gillar att sjunga. Här finns en bra bokcirkel. Här finns någonting annat. Där har man ju chans att man kanske lär känna någon så att man blir vän. Då kommer man också att få någonting på nivå två. Och har man riktigt tur blir man par så att man också blir liksom högst upp där på ettan. Men att jag tror att det är viktigt att man har rätt liksom målsättning. Att det som sjukvården kan göra, det som samhället kan göra, det är ju framförallt den här gruppnivån, alltså den nivån.
Men det här med att söka upp en förening, är inte det sista man gör om man känner sig ensam och har lite dåligt självförtroende på den här sociala planet?
Ja men precis. Jag får ju ofta frågan, så här, kan du komma med några bra tips? Hur tar man sig ur ofrivillig ensamhet? Och då tänker man ganska snabbt på precis det som du var inne på nu. Att man får hjälp med att hitta olika sammanhang där det finns fler huvuden. Så att man har möjlighet att kanske bli lite närmare med någon eller åtminstone ha en lite trevligare helg. Men det är oftast precis som du är inne på, sista steget. Det är väldigt ofta som man har varit ofrivilligt ensam länge. Det hörde vi också, tycker jag, i reportaget tidigare, där man har beskrivit att man mår inget bra, man har bristande energi, man har en depression, man har sovit dåligt länge, man känner oerhört mycket skam. Och skam är en obehaglig, förskräcklig, stark känsla som är en automatisk signal att vi ska dra oss undan. Inte visa upp det här fula anletet, försvinna in genom väggen, öppna en lucka i golvet och dölja, inte visa. Och det är ju förstås inte hjälpsamt om man är ensam. Och då blir det också, om man har mycket skam och låg energinivå, då blir det väldigt svårt att gå en drejkurs eller börja bokcirkel. Så man behöver ganska ofta hjälp med de sakerna innan man orkar ens vända sig utåt, eller åtminstone behöver man hjälp parallellt med de här sakerna.
För att just det här att erkänna att man faktiskt inte har gjort någonting för att man inte hade någon att ringa på hela helgen på jobbet på måndagen. Det är svårt, och det är också så här, man är rädd att det är det de ska associera med mig.
Ja.
Att jag är den där ensamma och utstötta och som inte har någon.
Ja men precis, och den här Viktor som var en av rösterna i reportaget, han sa, jag vet inte riktigt varför det är så skamset, men det är kopplat till skam. Vad ska man säga, berättade han, och det där hör jag ofta mina klienter säga. Vad ska jag säga och varför är det skamligt? Ja, därför att oavsett vilka omständigheter det är som har gjort att vi blir ensamma, och oavsett att det är vanligt och så vidare, så går våra egna tankar ganska ofta till att det här handlar om mig, att jag inte är tillräckligt önskad, att det är något fel på mig, jag är inte lätt att tycka om eller ta med och så vidare. Och det är förstås jättejobbiga tankar och upplevelser att ha, och det vill man inte visa upp. Så Nej. Det är inte så konstigt att man döljer det.
Nej. Men eftersom det ändå är ett så stort problem, vad skulle man kunna göra då? För rent konkret, för att minska problemet med ensamhet, har vi några bra idéer att inspireras från?
Ja, jag tar den bollen direkt.
Jag
skulle önska precis det som vi har pratat om då, när det kommer till sjukvården, att vi faktiskt screenar mer för den här frågan, att den blir en naturlig del på folkhälsokartan kring våra andra problem.
Och då att tänker du att man ska fråga sig, har du några kompisar?
Hur ser det ut runt dig och socialt nätverk? För man vet att både nära ett par nära relationer, men också det lite vidare nätverket som du Peter lyfte nyss, också är väldigt viktigt för vår hälsa, att det är är liksom inte ingenting att ha lite mer ögonkontakt, att småprata lite någonstans, att tillhöra en förening, även om det bara är en simklubb på söndagar, så är det någonting som är viktigt för vår hälsa. Så de sakerna ska man absolut inte underskatta, även om det är kortare stunder. Men att vi behöver lyfta den här frågan lite mer i sjukvården. Och sen tänker jag lite grann som faktiskt ensamhetsministern har på sitt bord i Storbritannien, det är ju att involvera flera delar av samhället. Hur bygger vi våra städer? Hur kan vi planera och bygga bort ensamhet eller underlätta för gemenskap? För det man kan se är ändå att våra naturliga mötesplatser i samhället har minskat över tid. Mm. Och att få med det i beräkningen.
Ja, vi har faktiskt fått något mejl här inför det här programmet om någon sån här, där de försöker bygga annorlunda med gemensamma husbyggen och att man inte bor så själv. Där i Norrland bor man ju långt bort ifrån varandra, men där kanske det ändå finns en viss, de här som du har tittat på är ju inte helt ensamma.
Nej. Det beror på om man bor i en tätort eller i en liten by, så det är lite olika. Men alltså jag tänker att det där är ju, alltså hela vårt samhälle är ju väldigt hög grad uppbyggd efter tvåsamheten eller familjen som det vanligtvis ska krönas i, så att säga, barn och så. Så att det här med att bygga på andra sätt, öppna upp för andra sätt att leva tillsammans, generationsboende eller vad det nu kan vara för någonting, det tycker jag är en jättebra, ett jättebra sätt. Jag menar, sen behöver vi också titta för vad det är, så att säga, de liksom marknadskrafterna, så att säga, hur de styr det här. Vad är det som, alltså det sätt som par får man liksom, ja, det romantiska weekends, som alltså, sen finns det då singer, alltså, det finns ju en kommersialisering av hela det här och en medialisering som vi kanske ska förhålla oss lite annorlunda till ibland, kan jag tänka mig, överlag, om man nu menar med, alltså, sen kan vi också fundera det här med ord ensamstående, är inte det lite märkligt, alltså?
Ja, vad ska man säga istället då? Singel pratar man ju om nu. Är det bättre?
Singel är ju ganska sent i svenskan också. Alltså jag har inget jättebra svar på. Men singel är ju liksom lika med urban, någorlunda ungt. Alltså, du måste ha ett sammanhang att vara singel i. Du kan inte vara singel i glesbygd. Det finns inget att vara singel i, så att säga.
Men vad skulle man vinna då på att bli öppnare och prata om det här mer? Att försöka få bort den här tabustämpeln som det ändå är då, att man skäms över och att man tycker att jag borde dölja det här lite.
Jag tror att det är viktigt att vi pratar om det, därför att skammen har ju haft en viktig funktion förr. När gruppen var väldigt viktig, då var ju skammen liksom ett stöd, så att man gjorde sånt som gör att man hålls med i gruppen. Men det som är svårt idag, tycker jag, och som gör att livet inte är rättvist, och det är ganska klart visat i studier, det är att när man känner att man har jättemycket gemenskap, då är det lätt att få nya vänner, för då är man ganska avslappnad. Mm. När man är lång tid ofrivilligt ensam, så blir man mer och mer spänd och mer liksom avvaktande. Och därför tror jag att rådet är att när man då går till någon sån här, man går till den här bokcirkeln eller kören, då är det ju viktigt att man har målet att jag går dit för att jag gillar böcker. Jag går inte dit för att jag liksom absolut måste hitta någon. Jag sjunger för att det är roligt att sjunga. Då är man mera avslappnad. Och då har man nog en god chans att man pratar med någon. Det är en fikapaus, så börjar man prata lite mera. Men att man inte ska tänka att jag måste hitta någon. Men det blir för desperat och då blir det svårare. Så att just att tänka att kör är jättekul. Jag ska gå dit för att sjunga. Jag ska njuta av att sjunga. Och Då blir man mera avslappnad, tror jag.
Men är det så att vi är vi lite väl ogenerösa mot folk så här lite allmänt i Sverige? Det var någon som läste någon artikel, någon hade kommit tillbaka till Sverige efter att ha bott utomlands och sa att alla svenskar är så fast i sin planering. Hon var svensk, men hade bott borta. Då, om man har en tvätttid, då kan de inte gå ut. Eller vi har bokat en träning, kan vi inte göra någonting? Och att vi är lite så här fast, lite dåliga på att släppa in nya människor.
Ja, det finns ju en studie som görs varje år av Internations som intervjuar flera tusen expats. Så här, hur är det att flytta från det här landet till det här landet? landet och etablera sig. Och så jämför man med 65, 67, 68 länder är med i de här studierna. Och där kan man se att Sverige ligger ganska bra till när det kommer till sjukvård till exempel, eller barnomsorg och trygghet på olika sätt. Men när det kommer till de skalorna som mäter the ease of settling, alltså att känna sig hemma, att känna gemenskap där det är, där ligger Sverige i bottenskrapet. 2017 låg vi sist, 2018 låg vi näst sist. Vi hade gått om Kuwait.
Mm, ja, alltid något.
Ja, och det verkar vara svårt här.
Mm. Så sista frågan på en sekund. När får vi en ensamhetsminister i Sverige? Vad tror ni, Peter?
Jag tror att det kommer. Jag tror att den här frågan har ju ändå växt. Så att jag tror att det kommer inom något år. Nästa val.
Det är bra. Tack så mycket, Peter Strang. Och tack också Anna Bennick, psykolog, och Lisa Nordin, socialantropolog. Vi slutar där idag. Nästa vecka så ska vi prata om att omvärdera sin sexuella identitet mitt i livet. Det är inte helt ovanligt att människor som levt som heterosexuella med barn och äktenskap någonstans mitt i livet kommer ut som bi- eller homosexuell. Något som också innebär en förändring för alla anhöriga. Komma ut som medelålders i ämnet nästa vecka. Producent idag var Ninos Shamoun, reportrar Sara Olsson och Alice Löv, tekniker Christer Orreteg, och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Vi hörs.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.